From the conference center at Temple Square.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu prästarömmets möte från den 189:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. För musiken under mötet står en kör av unga aronska prästarumsbärare från stavar i området Layton i Utah. President Dallin H. Oaks, första rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Brethren, we welcome you to the priesthood session.
Bröder, vi välkomnar er till prästarummets möte under den 189:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Russell M. Nelson, som presiderar vid konferensen, har bett mig att leda det här mötet. Det här mötet sänds via satellit till prästarumsbärare på många platser runt om i världen. För musiken under det här mötet står en aronsk prästadömskör bestående av unga män från stavar i Layton-området i Utah under ledning av Stephen Shank med Brian Mathias vid orgen. Kören inleder mötet med att sjunga "Led oss fram, o himlens herre". Inledningsbön får vi sedan av väster John C. Pingree i de 70:s korum, varefter kören sjunger "Räkna Guds gåvor".
God.
Our beloved Father in heaven.
Vår kära himmelske fader, vi är så tacksamma att träffas tillsammans denna kväll som prästerumsbärare. Vi är medvetna om våra svagheter och synder. Men vi är så tacksamma att du har sänt din son Jesus Kristus. Vi är tacksamma för hans villighet att bli våran frälsare och återlösare och helare. Vi är tacksamma för din ande och ber att den ska vara med oss idag. Och att den ska förändra våra hjärtan och våra sinnen och att vi ska bli starkare efterföljare. Vi är så tacksamma för vår profet idag, president Nelson. Vi är tacksamma för de uppenbarelser som du har delat med oss genom honom. Och ber att vi ska ha hjärta och sinnen att följa och bli de som vi ska, du önskar att vi ska bli i Jesu Kristi namn. Amen.
Whether great or small.
Thank you, young men of the Aaronic priesthood choir.
Tack unga män i Aaronska prästerdomskören. Det var fantastiskt. Nu har vi glädjen att få höra från äldste Gary E. Stevenson i de 12 apostlarnas korum. Efter honom talar äldste Carl B. Cook i de 70s presidentskap. Och äldste Kim B. Clark i de 70s korum talar därefter till oss. Äldste Stevenson.
Last December, the first presidency issued a statement.
I december förra året utfärdade första presidentskapet ett uttalande om att 11-åriga pojkar börjar Aaronska prästadömets kvorum i början av januari, det år de fyller 12. Och det resulterade i att i början av det här året fanns det en hel del överraskade 11-åringar som hade trott att de skulle stanna kvar i primär till sin nästa födelsedag. Men som nu delar ut sakramentet på söndagarna som kyrkans mest nyligen ordinerade diakoner. Jag undrar vem som var mest överraskad över förändringarna, de nya diakonerna eller deras föräldrar. Många av de här, nästan 80 000 nya diakonerna, är med oss ikväll i detta stora konferenscenter. Eller deltar genom teknikens välsignelser. Välkomna till kyrkans stora broderskap i prästadömet. Den här förändringen gör detta möte historiskt. Det är troligen den största grupp aronska prästadömsbärare som någonsin deltagit i prästadömets möte på generalkonferensen. Med anledning av det här speciella tillfället vill jag särskilt rikta mina ord till de många män som bär aronska prästadömet. Utöver att ni går i skolan så utvecklar många av er också era talanger, intressen och hobbies genom fritidsaktiviteter i skolan eller privatlektioner i lag och grupper utanför skolan, däribland idrottslag. Jag som hela mitt liv varit idrottsintresserad har alltid beundrat de som utvecklat sina idrottsliga förmågor till den grad att de presterar på hög nivå. För att man ska bli riktigt bra på något så skadar det inte att ha naturlig talang för det. Men det krävs mycket mer. Det krävs stor disciplin, uppoffring och otåliga timmar av träning och övning. Sådana idrottsmän får ofta höra av sina tränares ibland hårda kritik och sätter villigt åt sidan det de vill just nu för att nå någonting bättre i framtiden. Vi känner till medlemmar och prästdomsbärare i kyrkan som haft framgång på de här högsta nivåerna av professionell idrott. Det finns många fina exempel. Men jag kan bara nämna några få här på grund av tidsbrist. Ni kanske känner igen några av de här idrottsnämnden. I baseball, Jeremy Guthrie och Bryce Harper. I basketball, Jabari Parker och Jimmer Fredette. I fotboll, Ricardo Rojas. I rugby, William Hopoate. Och i amerikansk fotboll, Taysom Hill och Daniel Sorensen. Var och en av dem har bidragit avsevärt till sin idrottsgren. Även om de är mycket framgångsrika inom sin idrottsgren skulle dessa idrottsmän vara de första att erkänna att de inte är fullkomliga idrottsmän eller fullkomliga människor. Liksom var och en av oss arbetar de hårt för att göra sitt bästa inom sin idrott och på att leva evangeliet. De reser sig när de faller och strävar efter att hålla ut in till änden. I lagsporter så utvecklar man speltaktiker för att specifika spelsituationer och sätter ihop en spelbok. Och idrottsmännen lär sig sin roll och sitt uppdrag i varje typ av taktik. Framgångsrika spelare studerar spelboken så noga att de, när en viss taktik väljs, så vet de exakt, nästan instinktivt, vad de ska göra och hur de ska röra sig. På liknande sätt har vi i Prästdomsbärare också ett lag, ett kvorum och en spelbok. De heliga skrifterna och nutida profeters ord. Stärker du dina lagkamrater? Hur noga har du studerat spelboken? Förstår du din uppgift helt och hållet? För att dra liknelsen ännu längre så kan vi se att skickliga tränare känner till sitt eget lags styrkor och svagheter lika väl som motståndarlagets. De utvecklar en strategi som ger dem bäst chans att vinna. Och hur är det med dig? Du vet vilka frestelser du är mest sårbar för och du kan förutse hur den onde kommer att försöka få dig att spåra ur och tappa modet. Har du skapat en personlig strategi och spelbok så du vet vad du ska göra när du möter motstånd? När du ställs inför olika moraliska frestelser, vare sig du är tillsammans med andra eller sitter ensam och stirrar på en skärm, så kan du din strategi. Om en vän föreslår att du ska dricka alkohol eller testa droger, så vet du hur du ska spela. Du har övat och vet i förväg hur du ska reagera. Med en strategi, en spelbok och en fast beslutsamhet att spela din roll, upptäcker du att frestelsen får mindre kontroll över dig. Du har redan fattat beslut om hur du ska reagera och vad du ska göra, och du behöver inte fatta nya beslut varje gång du ställs inför en frestelse. En av de 12 berättade nyligen något som illustrerar det här. Han var präst, gick på high school och hängde med sina vänner. De hade skaffat sig något att äta och körde omkring då någon föreslog att de skulle åka och se en speciell film. Problemet var att han visste att det här var en film han inte borde se. Även om han genast kände press och oro över situationen, så hade han planerat för det här. Det här var direkt från en sida ur hans spelbok för prästerämnet. Han tog ett djupt andetag, samlade mod och sa: "Jag är inte intresserad av den filmen. Ni kan släppa av mig hemma." Vilket de gjorde. En enkel speltaktik som ledde till seger. Och många år senare så beskrev en av vännerna som varit med honom den kvällen hur det här exemplet visade sig bli till stor styrka för honom att modigt möta liknande omständigheter i sitt liv. Jag bad några av bröderna att rekommendera speltaktiker som du skulle kunna inkludera i din egen spelbok. Här är några av deras inspirerade förslag. Be varje dag om större ljus och ett vittnesbörd om Jesus Kristus. Lyssna noggrant på den undervisning som dina föräldrar, dina biskopar och din ledare i Unga män och Kvorumet ger. Undvik pornografi och omoraliskt innehåll i sociala medier. Kom ihåg de löften du har gett Gud och arbeta på att hålla dem. Studera berättelser i skrifterna om stora profeter och sök efterlikna deras goda egenskaper. Välsigna dina himmelska faders barn genom tjänande. Sök goda vänner som hjälper dig att bli den person du vill vara. Bli expert på Family Search-appen och forska i din egen släkthistoria. Förbered tillflyktsorter där du kan undkomma den ondes inflytande. Älska och hjälp till att stärka andra medlemmar i ditt korum. Jag har också pratat med idrottsmännen vars bilder vi just såg. Jag tyckte det var intressant att de inte identifierar sig utifrån vad de gör som idrottsmän, utan snarare utifrån vilka de är, som söner till en kärleksfull himmelsk fader och bärare av Guds prästadöme. Så här tänker de om saken. Jimmy Fredette, här som diakon, säger: "Jag har lärt mig att förlita mig starkt på min kunskap och tro på att evangeliet är sant. Det har väglett mig att vara en värdig prästadömesbärare och framförallt ett positivt exempel." Bryce Harper, här som make, skriver: "Jag trodde berömmelse, rikedom och ett pris som den mest värdefulla spelaren skulle göra mig lycklig, men något saknades, så jag förberedde mig för att träda in i templet. Nu är jag på en väg som leder tillbaka till min hemska fader och till ha en evig familj, vilken är den största glädjen i världen." Daniel Sorensen, här som präst, säger: "En bra spelbok är en plan som använder alla kamraters talanger och styrkor. När jag studerar och utövar lärdomarna i evangeliet kan jag förstå hur jag ska använda mina styrkor till att tjäna prästerämbetet." Jeremy Guthrie, här som missionspresident, delar med sig av skriftstället: "Som en 12-årig diakon så kände jag att det här är min tid att förbereda mig för att arbeta i Guds plan." Och den spelboken finns bland våra profeters ord. Bryce Harper, här som make, skriver: Jag kunde inte föreställa mig den person jag skulle bli. Jag är så tacksam att jag har Gud i mitt liv." Ricardo Rojas, här som grenspresident, förklarar att genom Guds prästadöme så kan vi tjäna hans arbete och vi kallas att vara starka tjänare. Där är Taysom Hill, här som missionär, känner att Jesu Kristi evangelium har fungerat som en spelbok i hans liv. Han delar det. När jag tror på Guds plan och gör mitt bästa för att utöva min del, ger det mig en överväldigande känsla av frid och glädje i livet, i vetskapen om att Gud är nöjd med mina ansträngningar. Och William Hopoate, här vid sin lille sons välsignelse och som en av fyra generationer, säger att evangeliet hjälper honom att urskilja motståndarens strategier och ger honom andlig kraft till att stå emot brinnande pilar och tjäna andra bättre. Och hur är det med dig? Inser du din högre och heligare identitet som en Guds son, en bärare av hans heliga prästadöme? Med den här eviga identiteten i åtanke kan din strategi i din spelbok leda dig i stunder av frestelse och svårigheter. Tänk ut både offensiva och defensiva strategier. Offensiva strategier stärker vittnesbördet och ökar beslutsamheten att stanna kvar på den trånga och smala stigen. Till exempel att be, läsa skrifterna, gå i kyrkan och i templet, betala tionde och följa råden i häftet Vägledning för de unga. Defensiva strategier innefattar att planera i förväg hur du ska hantera frestelser. När du frestas att sänka dina personliga normer så vet du i förväg vad du ska göra. Och till det behöver du en spelbok. Känner du inte för att be idag? Då är det dags att följa den speltaktik som du redan har planerat för. Känns det som att ditt vittnesbörd försvagas? Då har du en taktik för det. Du vet vad du ska göra. Du bär Guds heliga prästadöme. Ditt beslut att hålla ett fast tag om järnstången kommer att förvandla dig till den eviga varelse som du skapades att bli. Gud känner dig och han välsignar dig och älskar dig och vägleder dina steg. Du kanske tycker att du inte är någon speciell, att du inte är något stjärnämne, men det är inte sant. Vet du inte att Gud har förkunnat att det som för världen är svagt ska komma fram och bryta ner de starka och mäktiga? Så känner du dig svag, obetydlig? Grattis, du fick just en plats i laguppställningen. Känner du dig oviktig och underlägsen? Du kan vara precis den som Gud behöver och använder. Finns det ett bättre exempel än David som gick ut på slagfältet för att möta den skrämmande Goliat? Med förtröstan på Herren, med en strategi och en spelbok, så räddade David inte bara sig själv utan också Israels armé. Du ska veta att Gud är med dig när du samlar mod att stå på Herrens sida. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han kan öppna dörrar och hjälpa oss hitta styrkor och förmågor som inte vi visste att vi hade. Lyssna på dina tränare, alltså dina föräldrar, din biskop och dina ledare unga män. Lär dig spelboken och läs skrifterna, studera nutida profetens ord. Skapa din egen spelbok för hur du ska visa dig vara en Kristi lärjunge. Känn på förhand till vilka speltaktiker du ska använda för att stärka din ande och undvika motståndarens snaror. Gör det här och Gud kommer att använda dig. Det finns de som avlägsnar sig från evangeliet och irrar bort. De säger, det här är ingenting för mig, och sitter på läktaren och tittar, eller kanske till och med sitter på avbytarbänken även om tränaren försökt skicka in dem. Och jag uppmanar er att älska dem och stödja dem. Andra vill ge sig in i matchen och gör det. Men det som betyder mest är inte hur duktiga de är, utan deras villighet att ge sig ut på planen. De behöver inte vänta tills de blir uppropade, utan de kan skriftstället. Om ni därför har en önskan att tjäna Gud, är ni kallade till verket. Du kan själv ta plats i laget. Det gör du genom att studera och följa din spelbok för prästadömet. Och längs vägen så kanske du snubblar och faller, kanske många, många gånger. Du är inte fullkomlig och att misslyckas är en del av kvalificeringsprocessen som gör att du förädlar din karaktär och tjänar på ett bättre och mer medkännande sätt. Och Herren har förberett ett sätt genom sin oändliga återlösning, och det är ditt sätt som du kan använda genom uppriktig omvändelse. Stora ädelsmän lägger många timmar på att fullkomna sina detaljer i sitt spel. Och du behöver göra på samma sätt. Om du misslyckas, omvänd dig, lär dig och göra bättre nästa gång. Och slutändan är upp till dig. Tänker du lära dig spelboken och delta i matchen? Och jag uppmanar dig, stå inte över. Lita på Herren. Ta på dig hela Guds vapenrustning och ge dig in i matchen. Det är inte många som idrottar professionellt på högsta nivån. Men det finns många som följer Kristus. Faktiskt är det ditt uppdrag här att lära dig Herrens vägar. Gå in på lärjungenskapets stig och lär dig att leva enligt Guds plan. Gud välsigne dig när du vänder dig till honom. Du är en stjärna i hans ögon. Och jag ber att du fattar ett fast beslut att leva värdigt det prästerämbete som du bär. Och strävar efter att utöva din heliga roll varje dag. Jag välsigna dig med förmågan och önskan att göra det. Och jag vittnar om att kraften i prästerämbete som du bär. Om levande profeter, om Jesus Kristus och hans roll som vår frälsare och återlösare. I Jesu Kristi namn. Amen.
In 2010, Andrei Sebako was a young man seeking.
År 2010 var Andrei Sebako en ung man som sökte sanningen. Trots att han aldrig hade bett från hjärtat tidigare beslutade han sig för att försöka. En kort tid därefter träffade han missionärerna. De gav honom ett utdelningskort med en bild på mammas bok. Andrei kände något och frågade om missionärerna ville sälja boken till honom. De sa att han kunde få boken gratis om han kom till kyrkan. Andrei gick ensam till Mochudi-gren som nyss hade bildats i Botswana i Afrika. Men grenen var en kärleksfull och sammansvetsad grupp som bestod av cirka 40 medlemmar. De välkomnade Andrei med öppna armar. Han tog emot missionärslektionerna och döptes. Det var underbart. Men sen då? Hur skulle Andrei hålla sig aktiv? Vem skulle hjälpa honom gå framåt längs förbundsstigen? Ett svar på den frågan är hans prästedomskvorum. Varje prästedomsbärare, oavsett sina omständigheter, gagnas av ett starkt kvorum. Min unga bröder som bär det aronska prästedömet, Herren vill att ni ska grunda ett starkt kvorum. En plats där varje ung man känner samhörighet. En plats där Herrens ande är närvarande. En plats där alla kvorummedlemmar välkomnas och värdesätts. När Herren samlar sina barn behöver de en plats där de kan känna samhörighet och växa. Var en av er som är medlemmar i ett kvorumpresidentskap visar vägen när ni söker inspiration och utvecklar kärlek och broderskap bland alla kvorummedlemmarna. Ni ägnar särskild uppmärksamhet åt dem som är nya medlemmar, som är mindre aktiva eller som har särskilda behov. Med prästerummets kraft bygger ni ett starkt kvorum. Och ett starkt, enigt kvorum gör all skillnad i världen i en ungmans liv. När kyrkan tillkännagav det nya hemcentrerade fokuset för evangelielärande tänkte en del på medlemmar som Andrei och frågade: men hur är det med ungdomar som kommer från en familj där evangeliet inte studeras och man inte lär sig och lever efter evangeliet i hemmet? Hamnar de på efterkälken? Nej. Ingen får lämnas efter. Herren älskar varje ung man och varje ung kvinna. Vi som prästerumsbärare är Herrens händer. Vi är kyrkans stöd för de hemcentrerade ansträngningarna. När stödet hemma är begränsat vakar prästerumskorum och andra ledare och vänner över och stöttar varje enskild och familj efter behov. Jag har sett det fungera. Jag har upplevt det. När jag var 6 år skildes mina föräldrar och min pappa lämnade mamma ensam med 5 små barn. Mamma började arbeta för att försörja oss. Hon behövde en tid, ha ett andra jobb och dessutom ytterligare utbildning. Hon hade inte så mycket tid att ägna sig åt oss. Men far och morföräldrar, far och morbröder, fastrar och mostrar, biskopar och hemlärare ställde upp för att hjälpa min änglalika mor. Och jag hade ett kvorum. Jag är så tacksam för mina vänner, mina bröder som älskade och stödde mig. Mitt kvorum var en plats där man kände samhörighet. En del kan anse att mina chanser var små och att jag var i underläge på grund av min familjesituation. Kanske var det så. Men prästerummets kvorum förändrade oddsen. Mitt kvorum slöt upp kring mig och var till omätlig välsignelse i mitt liv. Det finns människor med små chanser som är i underläge överallt omkring oss. Det kanske gäller oss alla på ett eller annat sätt. Men var och en av oss som är här har ett kvorum. En plats där vi både kan få styrka och ge styrka. Kvorumet är en för alla för en. Det är en plats där vi undervisar varandra, tjänar andra och bygger upp enighet och broderskap medan vi tjänar Gud. Det är en plats där underverk sker. Jag skulle vilja berätta för er om några av de underverk som skedde i Andres kvorum i Mochudi. Medan jag berättar om det här exemplet, håll utkik efter principer som stärker varje prästadomskvorum som tillämpar dem. Efter sitt dop följde André med missionärerna när de undervisade fyra andra unga män som också döptes. Nu var de fem unga män. De började stärka varandra och grenen. En sjätte ung man, Tuso, döptes. Tuso berättade om evangeliet för tre av sina vänner och strax var de nio. Jesu Kristi lärjungar samlas ofta på det här sättet, några i taget som bjuds in av sina vänner. När Andreas i forna dagar fann frälsaren gick han snabbt till sin bror Simon och förde honom till Jesus. Strax efter att Filippus blev Kristus efterföljare inbjöd han på samma sätt sin vän Nathaniel. Kom och se. I Mochudi slöt sig snart en tionde ung man till kyrkan. Missionärerna fann den elfte och den tolfte unge mannen döptes efter att ha sett hur evangeliet påverkade hans vänner. Medlemmarna i Mochudi-gren var så glada. Dessa unga män omvändes till Herren och upptogs i Kristi kyrka. Mormons bok spelade en stor roll i deras omvändelse. Tuso minns. Jag började läsa Mormons bok så fort jag var ledig, hemma, i skolan, överallt. Oratile kände sig dragen till evangeliet tack vare sina vänners föredöme. Han förklarar, de verkade förändras blixtsnabbt. Jag trodde det hade att göra med den lilla bok de började bära omkring i skolan. Jag kunde se vilka goda män de hade blivit. Jag ville också förändras. Alla de 12 unga männen samlades in och döptes inom 2 år. Var och en var den enda medlemmen i kyrkan i sin familj. Men de stöttades av sin kyrkfamilj. Bland annat president Rockwella, deras grenspresident, äldsta syster Taylor, ett äldre missionärspar och andra medlemmar i grenen. Broder Junior, en kvorumledare, bjöd hem de unga männen till sig på söndagseftermiddagarna och blev deras mentor. De unga männen studerade skrifterna tillsammans och höll regelbundna hemmaaftnar. Broder Junior tog också med dem på besök till medlemmar med människor som undervisade som missionärerna och alla andra som behövde få ett besök. Alla de 12 unga männen satte sig på flaket till Broder Juniors pickup. Han släppte av dem hos människor i grupper på 2 eller 3 personer och hämtade upp dem senare. Trots att de unga männen höll på att lära sig om evangeliet och inte tyckte de kunde så mycket, sa Broder Junior åt dem att berätta om en eller ett par saker de visste för människorna de besökte. Dessa unga prästerns bärare undervisade, bad och hjälpte till att vaka över kyrkan. De uppföljde sina ansvar i prästerrummet och fick uppleva glädjen i att tjäna. André sa, vi lekte tillsammans, skrattade tillsammans, grät tillsammans och blev ett brödraskap. De kallade sig faktiskt brödraskapet. Tillsammans satte de som mål att de alla skulle gå ut som missionärer. Eftersom de var de enda medlemmarna i sina familjer hade de många hinder att övervinna, men de hjälpte varandra genom dem. En i taget fick de unga männen missionskallelser. De som åkte hem först, åkte iväg först, skrev hem till dem som fortfarande förberedde sig. De delade med sig av sina upplevelser och uppmuntrade dem att tjäna. 11 av de unga männen gick ut som missionärer. Dessa unga män berättade om evangeliet för sina familjer. Mödrar, systrar, bröder, vänner och människor de undervisade på missionsfältet omvändes och döptes. Underverk skedde och otaliga liv välsignades. Jag kan höra hur några av er tänker att ett sånt mirakel kanske bara kan hända på en plats som Afrika, ett bördigt fält där Israels insamling påskyndas. Men jag vittnar om att de principer som tillämpades i Mochudi-gren är sanna var som helst. Var ni än är kan ert korum växa genom återaktivering och genom att ni delar med er av evangeliet. När bara en enda lärjunge sträcker ut sig mot en vän kan en bli två. Två kan bli fyra. Fyra kan bli åtta. Och åtta kan bli 12. Grenar kan bli församlingar. Frälsaren sa, där två eller tre eller fler är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Vår himmelska fader förbereder sinnet och hjärtat hos människor överallt omkring oss. Vi kan följa maningar, räcka ut en vänskapens hand, dela med oss av sanningar, inbjuda andra att läsa Mormons bok och älska och stötta dem medan de lär känna vår frälsare. Det är nästan 10 år sedan brödraskapet i Mochudi började sin resa tillsammans och de är fortfarande ett brödraskap. Kataleo säger, vi kanske skiljer åt avståndsmässigt, men vi finns fortfarande där för varandra. Det är min bön att vi ska ta emot Herrens inbjudan att bli ett med honom i våra prästerdomskorum, så att varje korum kan bli en plats där man känner samhörighet, en plats att samlas på, en plats som tillväxer. Jesus Kristus är vår frälsare och detta är hans verk. Det vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
När Jesus gick längs en gata i nära Kapernaum bland en stor folkmassa räckte en kvinna som led av en allvarlig sjukdom i 12 år ut handen och rörde vid hörntofsen på hans mantel. Hon blev genast botad. Skriften säger att Jesus kände att kraft gick ut från honom. Han vände sig om i folkmassan och såg sig omkring efter henne som hade gjort det. När kvinnan insåg att hon var upptäckt föll hon ner för honom och berättade hela sanningen för honom. Jesus sa till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid. Jesus Kristus räddade den kvinnan. Hon botades fysiskt, men när Jesus vände sig om för att se vem hon var uttryckte hon sin tro på honom och han helade hennes hjärta. Han talade kärleksfullt till henne, gav henne sitt gillande och välsignade henne med sin frid. Bröder, vi som bär det heliga prästadömet är engagerade i frälsningsarbetet. Under året som gått har Herren tydligt lagt ledarskapet på för sin kyrka på Israels äldsters axlar. Vi har fått en inspirerad uppgift från Herren att tillsammans med våra systrar tjäna på ett heligare sätt, påskynda Israels insamling på båda sidorna av slöjan, förvandla hemmet till en helgedom där tro och evangelielärande står i centrum och förbereda världen för Jesu Kristi andra ankomst. Som i allt annat har frälsaren visat vägen. Vi behöver vända oss till och tjäna Jesus Kristus på samma sätt som han vände sig till och tjänade sin far. Frälsaren sa så här till profeten Josef: vänd er till mig i varje tanke. Tvivla inte. Frukta inte. Se såren som stacks i min sida och även märken efter spikarna i mina händer och fötter. Var trofasta. Håll mina bud och ni ska ärva himmelriket. I förutillvaron lovade Jesus sin fader att han skulle göra faderns vilja och bli vår frälsare och återlösare. När hans fader frågade, vem ska jag sända det? Svarade Jesus, här är jag, sänd mig. Fader, ske din vilja och äran vare din för evigt. Under hela sitt liv uppfyllde Jesus det löftet med ödmjukhet, saktmod och kärlek. Undervisade han om sin faders lära och utförde faderns verk med den makt och myndighet som hans far hade gett honom. Jesus gav sitt hjärta till sin fader. Han sa, jag älskar fadern. Jag gör alltid det som behagar honom. Jag har inte kommit för att göra min vilja utan hans som har sänt mig. Under sitt lidande i Getsemane bad han, men ske inte min vilja utan din. När Herren kallar Israels äldster att vända sig till honom i varje tanke och se såren i hans uppståndna kropp, är det ett kall att vända sig bort från synden och världen och att vända sig till honom och älska och lyda honom. Det är ett kall att undervisa om hans lära och utföra hans verk på hans sätt. Det är sålunda ett kall att lita på honom, fullständigt underkasta vår vilja och överlämna hjärta till honom och genom hans återlösningskraft bli som han. Bröder, om vi vänder oss till Jesus Kristus välsignar han oss så att vi blir hans äldster i Israel, ödmjuka, saktmodiga, undergivna, fyllda av hans kärlek. Då får vi med oss glädjen och välsignelserna i hans evangelium och hans kyrka till våra familjer och våra bröder och systrar på båda sidorna av slöjan. President Nelson har kallat oss att vända oss till Jesus Kristus just på det sättet. Att bli sådana mäktiga lärjungar är inte lätt och det sker inte automatiskt. Vi måste fästa vårt fokus på frälsaren och hans evangelium. När vi gör det flyr våra tvivel och vår fruktan. Att fästa är ett bra ord. Det betyder att sätta något i ett fast läge i anslutning till något annat. Vi fäster vårt fokus på Jesus Kristus och hans evangelium genom att leva efter våra förbund. När vi lever efter våra förbund påverkar de allt vi säger och gör. Vi lever ett förbundsliv fyllt av enkla troshandlingar som fäster vårt fokus på Jesus, innerlig bön i hans namn. Att vi mättar oss med hans ord, vänder oss till honom för att omvända oss från våra synder, håller hans bud, tar del av sakramentet och helgar hans sabbatsdag. Tillber i hans heliga tempel så ofta vi kan och använder hans heliga prästadöme för att betjäna Guds barn. Dessa hängivna handlingar öppnar våra hjärtan och sinnen för frälsarens återlösningskraft och den heliga andens renande inflytande. Rad för rad förändrar frälsaren vårt innersta väsen. Vi blir mer innerligt omvända till honom och våra förbund blir levande i våra hjärtan. De löften vi ger vår himmelske fader blir bergfasta åtaganden, våra djupaste önskningar. Vår himmelske faders löften till oss fyller oss med tacksamhet och glädje. Våra förbund slutar vara regler vi följer och blir älskade principer som inspirerar och vägleder oss och fäster vårt fokus på Jesus Kristus. Sådan hängivenhet är möjlig för alla, unga som gamla, ni unga män som bär aronska prästadömet. Allt jag sagt ikväll gäller er. Jag tackar Gud för er. Ni gör heliga förrättningar och förbund tillgängliga för miljoner sista dagars heliga varje vecka. När ni förbereder välsignar och delar ut sakramentet, stödjer, döper i templet, bjuder in en vän till en aktivitet eller undsätter en medlem i ett korum, är ni aktiva i frälsningsarbetet. Ni kan också vända er till Jesus och leva efter era förbund varje dag. Jag lovar er att om ni gör det är ni Herrens betrodda tjänare idag och blir i framtiden mäktiga äldster i Israel. Bröder, jag vet att allt detta kan kännas överväldigande, men minns de ord som frälsaren sa. Jag är inte ensam, för fadern är med mig. Så är det med oss. Vi är inte ensamma. Herren Jesus Kristus och vår himmelske fader älskar oss och de är med oss. Eftersom Jesus vände sig till sin fader och genomförde det stora försoningsoffret kan vi vända oss till Jesus i trygg förvissning om att han ska hjälpa oss. Ingen av oss är fullkomlig. Ibland kör vi fast. Vi blir distraherade, modfällda. Vi snubblar. Men om vi vänder oss till Jesus Kristus med botfärdigt hjärta, lyfter han oss. renar oss från synder, förlåter oss och helar våra hjärtan. Han är tålmodig och mild. Hans återlösande kärlek tar aldrig slut och sviker aldrig. Han ska hjälpa oss att leva efter våra förbund och ära vår kallelse som äldster i Israel. Och Fadern ska välsigna oss med allt vi behöver för att åstadkomma hans syften. Allt både i himlen och på jorden. Livet och ljuset, anden och kraften. Utsända enligt Faderns vilja genom Jesus Kristus, hans son. När gudomligt ljus och kraft flödar in i våra liv sker tre förunderliga ting. För det första, vi ser. Genom uppenbarelse börjar vi se som Jesus såg kvinnan, förbi det yttre och in i hjärtat. När vi ser som Jesus ser, välsignar han oss så att vi kan älska dem vi tjänar med hans kärlek. Med hans hjälp kan de vi tjänar se frälsaren och känna hans kärlek. För det andra, vi har prästadömets kraft, vi har myndighet och makt att handla i Jesu Kristi namn. Att välsigna, leda, skydda, styrka och bota andra. Och åstadkomma underverk för dem vi älskar och skydda vårt äktenskap och familj. För det tredje, Jesus Kristus är med oss. Han går dit vi går. Han undervisar när vi undervisar. Han tröstar när vi tröstar. Han välsignar när vi välsignar. Bröder, har vi inte skäl att glädjas? Det har vi. Vi bär Guds heliga prästadöme. När vi vänder oss till Jesus Kristus, lever efter våra förbund och fäster vårt fokus på honom, förenar vi oss med våra systrar och tjänar på ett heligare sätt. Samlar in det skingrade Israel på båda sidorna av slöjan, stärker och beseglar våra familjer och förbereder världen för Jesu Kristi andra ankomst. Det kommer att hända. Det vittnar jag om. Jag avslutar med mitt hjärtas bön att vi alla, var och en, ska vända oss till Jesus Kristus i varje tanke. Tvivla inte, frukta inte. I Jesu Kristi namn. Amen.
Brethren, thank you for these wonderful messages.
Bröder, tack för de här underbara budskapen. Församlingen sjunger nu med kören Israels hopp, nummer 169 i Svenska psalmboken. Efter sången får vi höra från president Henry B. Eyring, andra rådgivare i första presidentskapet. Sen har jag förmånen att få tala till er.
Thank you for singing with you.
Tack för att vi kunde sjunga med er. Nu känns det som att vi är färdiga att börja. Jag har många gånger hört prästerdomslärare uttrycka tacksamhet för den stödjande tron hos dem som de tjänar. Av deras känslosamma röster förstår man att deras tacksamhet är djup och äkta. Min avsikt idag är att förmedla Herrens uppskattning för att ni stödjer hans tjänare i hans kyrka. Det är också att uppmuntra er att vara verksamma och växa i denna kraft att stödja andra med er tro. Innan ni föddes visade ni prov på sån kraft. Tänk tillbaka på vad vi känner till om andevärlden före jordlivet. Vår himmelske fader framlade en plan för sina barn. Vi var där, ni och jag och vi alla. Lucifer, vår andebror, motsatte sig planen som skulle ge oss frihet att välja. Jehova, vår himmelske faders älskade son, gav sitt stöd för planen. Och Lucifer ledde ett uppror. Jehovas stödjande röst vann seger och han erbjöd sig att bli våran frälsare. Det faktum att ni befinner er här i jordlivet nu visar att ni gav ert stöd till Fadern och Frälsaren. Det krävdes tro på Jesus Kristus för att stödja lycksalighetsplanen och den plats som Jesus Kristus har i den när vi visste så lite om de svårigheter som vi skulle möta under jordelivet. Den tro som ni har till att stödja Guds tjänare har även legat till grund för er lycka i det här livet. Till exempel när ni följde en missionärs uppmaning att be om att få veta om mormons bok var Guds ord. Då hade ni tro till att stödja en Herrens tjänare. Och när ni tackade ja till att döpas så gav ni ett stöd till en ödmjuk Guds tjänare. När ni lät någon lägga sina händer på ert huvud och säga ta emot den helige anden så visade ni ert stöd för honom som bärare av det melkisediska prästerämmet. Sen den dagen har ni genom ert trogna tjänande visat stöd för varje person som har förlänat er prästerämmet och varje person som har ordinerat er till ett ämbete i prästerämmet. Tidigt i er upplevelse som prästerumsbärare så var varje stödjande röst en enkel gest av tillit till en Guds tjänare. Men nu, många av er har nu gått vidare till en position där en stödjande röst kräver mer. Ni väljer om ni ska stödja alla de som Herren tjänar, vad den Herren har kallat dem till. Det här valet görs på konferenser i hela världen. Det har gjorts på den här. På sådana möten så blir namn på män och kvinnor, Guds tjänare, upplästa. Och ni uppmanas att räcka upp handen för att stödja dem. Vi kan avhålla oss från att ge en stödjande röst. Eller så kan ni visa er stödjande tro. Genom att räcka upp handen så ger ni ett löfte. Ni lovar Gud, vars tjänare de här är, att ni ska stödja dem. De här är ofullkomliga människor, precis som vi är. För att vi ska hålla våra löften så krävs en orubblig tro på att Herren har kallat dem. Att hålla de här löftena ger också evig lycka. Att inte hålla dem leder till bedrövelser för oss, för er. Och de ni älskar, till och med förluster, bortom er föreställningskraft. Ni har kanske blivit eller kommer att bli tillfrågan om ni stödjer er biskop, stavspresident, generalauktoriteter och generalämbetsmännen i kyrkan. Det kanske händer blir när ni ombeds att inrösta en ämbetsman på en konferens. Och ibland blir det under en intervju med en biskop eller stavspresident. Mitt råd till er att ni tänker på det här eftertänksamt och i en ande av bön i förväg. Och när ni gör det, så se tillbaka på era tankar, ord och gärningar på senaste tiden. Försök att placera de här orden och tänk på vilka svar ni ska ge när Herren intervjuar er. Ni kan förbereda er genom att ställa er frågor som de här. 1. Har jag tänkt på eller pratat om de mänskliga svagheter hos de människor jag lovat att stödja? 2. Har jag sökt bekräftelse på att Herren leder dem? 3. Har jag medvetet och lojalt följt deras ledarskap? 4. Har jag pratat om det som jag ser som visar att de är Guds tjänare? 5. Nämner jag dem regelbundet vid namn och kärlek i mina böner? De här frågorna får de flesta av oss att skruva på oss och känna behov av omvändelse. Vi har fått en befallning av Gud att inte döma andra oförrättfärdigt, men i praktiken så är det svårt att undvika det. Nästan allt vi gör i vårt samröre med andra får oss att utvärdera dem. Och i nästan alla aspekter av vårt liv jämför vi oss med andra. Vi gör det av många olika anledningar, och en del av dem är skäliga. Men det får oss ofta att bli kritiska. President George Q. Cannon gav en varning som jag förmedlar till er som min egen. Jag är övertygad om att han hade rätt. Gud har utvalt sina tjänare. Han förbereder sig rätten att fördöma dem om de behöver fördömas. Han har inte gett den till oss som enskilda att klandra och fördöma dem. Ingen, oavsett hur stark i tron han är, oavsett hur hög han är i prästerdömet, får tala ont om Herrens smorda och finna fel med Guds bemyndigade här på jorden utan att åsamka sig hans misshag. Den heliga anden drar sig undan en sån man, och han går in i mörkret. När nu så är fallet, förstår ni inte hur viktigt det är att vi är försiktiga? Min iakttagelse är att kyrkans medlemmar runt om i världen i allmänhet är lojala mot varandra och mot dem som presiderar över dem. Men det finns förbättringar som vi kan och måste göra. Vi kan höja oss högre i vår kraft att stödja varandra. Till det krävs tro och ansträngning. Jag har här 4 förslag för oss att agera utifrån under den här konferensen. 1. Vi kan identifiera speciella handlingar som talarna föreslår och börja utföra dem idag. När vi gör det ökar vår kraft att stödja dem. 2. Vi kan be för dem medan de talar. Att den helige anden ska förmå deras ord att nå in i hjärtat hos specifika människor som vi älskar. När vi senare får reda på att våra böner besvarats, ökar vår kraft att stödja deras ledare, dessa ledare. 3. Vi kan be att specifika talare ska bli välsignade och kunna tala utöver sin förmåga när de framför sina budskap. Och när vi ser att deras förmåga ökade, så växer vi i vår tro till att stödja dem. Och den består. 4. Vi kan lyssna efter budskap från talarna som kommer som svar på våra personliga böner om hjälp. När svaren kommer, och det lovar jag att de gör, växer vi i vår tro till att stödja alla Herrens tjänare. Förutom till att bli bättre på att stödja de som tjänar i kyrkan, kommer vi att inse att det finns ett annat sammanhang där vi kan öka den kraften. Där kan det bli till ännu större nytta och glädje för oss. Det är i hemmet och i familjen. Jag talar till den yngre prästerhemsbäraren som bor hemma tillsammans med sin far. Låt mig av egen erfarenhet berätta vad det innebär för en far att känna din stödjande tro. Han kanske ser självsäker ut i dina ögon, men han möter fler svårigheter än vad du anar. Det finns tillfällen då han inte kan se någon lösning på problemen. Din beundran för honom hjälper en del, och din kärlek till honom hjälper ännu mer. Men det som hjälper mest är uppriktiga ord som: pappa, jag har bett för dig och jag har känt att Herren kommer att hjälpa dig. Allting kommer att ordna sig. Det vet jag att det gör. Sådana ord har också kraft i den andra riktningen, från far till son. När en son har begått ett allvarligt misstag, kanske i en andlig sak, så kan han känna att han har misslyckats. Som hans far kan du i den stunden bli förvånad när den helige anden, efter att du har bett om att få veta vad du ska göra, lägger dessa ord i din mun: min son, jag är med dig hela vägen. Herren älskar dig. Och med hans hjälp kan du ta det tillbaka. Jag vet att du kan och att du kommer att kunna göra det. Jag älskar dig. I prästarens kvormet och i familjen är det genom ökad tro till att stödja varandra som vi bygger upp det Sion som Herren vill att vi ska skapa. Med hans hjälp kan och kommer vi att göra det. Det krävs att vi lär oss älska Herren av hela vårt hjärta, vår förmåga, vårt förstånd och vår styrka, och att vi älskar varandra som oss själva. När vi växer i denna Kristi rena kärlek som mjuknar våra hjärtan, den kärleken ödmjukar oss och får oss att omvända oss. Vår tillit till Herren och till varandra växer. Och då går vi framåt mot att bli ett, som Herren lovar att vi kan bli. Jag vittnar om att vår himmelske Fader känner er och älskar er. Jesus är den levande Kristus. Det här är hans kyrka. Vi bär hans prästadöme. Han hedrar våra ansträngningar i att växa i vår kraft, att utöva det och att stödja varandra. Jag vittnar om detta i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
The restored gospel of Jesus Christ encourages us.
Jesu Kristi återställda evangelium uppmuntrar oss att tänka på framtiden. Det förklarar syftet med jordelivet och att det verkligen finns ett liv efter det. Det undervisar om framtida goda möjligheter för att vägleda våra handlingar idag. Men vi känner alla personer som endast tänker på nuet. Använd det idag. Njut av det idag. Bekymra dig inte om framtiden. Vår nutid och vår framtid blir lyckligare om vi alltid är medvetna om framtiden. När vi fattar dagens beslut bör vi alltid ställa frågan: vad leder det här till? En del beslut är val mellan att göra något eller att inte göra något. Jag hörde talas om ett sådant val under en stavskonferens i USA för många år sedan. Det skedde på ett vackert universitetsområde. En grupp unga studenter satt på gräsmattan. Talaren som beskrev händelsen sa att de tittade på när en söt ekorre med en stor buskig svans lekte runt stammen på ett vackert lövträd. Ibland var den på marken, ibland sprang den upp och ner och runt stammen. Men varför skulle en sån vanlig syn fånga studenternas uppmärksamhet? På gräsmatten i närheten låg den irländsk setter. Det var han som fångat studenternas uppmärksamhet, och ekorren hade fångat hans. Varje gång ekorren var utom synhåll på andra sidan trädet kröp setten stilla fram några centimeter och la sig sedan ner igen. till synes ointresserad. Det var detta som fångat studenternas uppmärksamhet. Tysta och orörliga såg de spänt på när händelsen gick mot sitt allt mer uppenbara slut. Till sist var sätten tillräckligt nära för att kasta sig fram mot ekorren och fånga den i munnen. Alla flämtade av fasa och studenterna trängde sig fram för att rädda det lilla djuret undan hunden. Men det var för sent. Ekorren var död. Alla i folkmängden kunde ha varnat ekorren när som helst. Genom att vifta med armarna eller ropa till, men ingen gjorde det. De bara såg på, medan det oundvikliga slutet kom närmare och närmare. Ingen undrade, vad leder det här till? När det förutsägbara hände rusade alla fram för att stoppa det, men det var för sent. Tårfylld ånger var allt de hade att erbjuda. Den sanna berättelsen är en sorts liknelse. Den kan tillämpas på det vi ser i våra egna liv och i liv och omständigheter omkring oss. När vi ser faror krypa fram hos personer eller saker vi älskar kan vi välja att säga till eller agera eller att vara tysta. Vi bör fråga oss själva, vad leder det här till? Om följderna är omedelbara och allvarliga har vi inte råd att göra ingenting. Vi måste höja lämpliga varningsrop eller stödja lämpliga förebyggande åtgärder innan det är för sent. Besluten jag precis har beskrivit består av valet mellan att agera eller att inte agera alls. Men oftast står valet mellan att göra en sak eller att göra något annat. Det kan vara att välja mellan det som är gott och ont, men oftast står valet mellan två bra saker. Även här bör vi fråga oss själva vad det leder till. Vi fattar många beslut mellan två bra saker. Och ofta påverkar det hur vi använder vår tid. Det är inte dåligt att spela tv-spel eller smsa eller titta på tv eller prata på mobilen. Men allt detta har något som kallas för en alternativkostnad. Vilket innebär att när vi väljer att göra en sak så förlorar vi möjligheten att göra något annat. Jag är säker på att ni förstår att vi eftertanksamt måste överväga vad vi förlorar genom att använda tid till en aktivitet, även om den är fullkomligt bra i sig själv. För en tid sedan höll jag ett tal med titeln Bra, bättre, bäst. I det talet sa jag att något är bra räcker inte för att man ska göra det. Antalet bra saker vi kan göra är många fler än vi hinner utföra. En del saker är bättre än bra. Och det är dessa som bör prioriteras i våra liv. Vi måste avstå från en del bra saker för att välja det som är bättre eller bäst. Tänk långsiktigt. Hur påverkas framtiden av besluten vi fattar nu? Kom ihåg vikten av att skaffa en utbildning, studera evangeliet, förnya förbunden genom att ta del av sakramentet och besöka templet. Vad leder det här till? Det är också viktigt när vi väljer den stämpel vi sätter på oss själva eller hur vi ser på oss själva. Det allra viktigaste är att var och en av oss är ett Guds barn som kan uppnå evigt liv. Varje annan stämpel, även de som gäller yrke, ras, fysiska drag och upphöjd ställning, är temporär eller trivial ur ett evigt perspektiv. Välj inte att stämpla er själva eller se på er själva utifrån förhållanden som begränsar ett mål som ni kan sträva mot. Mina bröder och mina systrar som kanske tittar på eller läser det jag säger här. Jag hoppas att ni vet varför era ledare ger den undervisning och de råd vi ger. Vi älskar er och vår himmelske fader och hans son Jesus Kristus älskar er. Deras plan för oss är den stora lyxalighetsplanen. Deras plan och deras bud och förrättningar och förbund leder oss till den största lyckan och glädjen i det här livet och i det kommande livet. Som faderns och sonens tjänare undervisar vi och ger råd enligt deras direktiv genom den heliga anden. Vi vill inget annat än att tala om det som är sant och att uppmuntra er att göra det som de har beskrivit som stigen som leder till evigt liv, den största av alla Guds gåvor. Här kommer ett till exempel på hur framtiden påverkas av beslut som görs i nuet. Det exemplet handlar om valet att uppoffra något nu för att uppnå ett viktigt framtida mål. Under en statskonferens i Cali, Colombia, berättar en syster om att hon och hennes fästman ville vigas i templet när det närmaste templet låg långt borta i Peru. Under en lång tid sparade de pengar till bussbiljetterna. Till slut steg de på bussen till Bogotá, men när de kom dit upptäckte de att alla platser på bussen till Lima i Peru var upptagna. De kunde åka hem utan att vigas eller välja att vigas utanför templet. Som tur var fanns det ytterligare ett alternativ. De kunde åka med bussen till Lima om de var villiga att sitta på golvet i bussen under resans alla 5 dagar och 5 nätter. De valde att göra det. Hon sa att det var svårt. Trots att några av resenärerna ibland lät dem sitta på deras platser så att de själva kunde sträcka ut sig på golvet. Det som imponerade mig med talet var att systern sa att hon var tacksam för att hon och hennes man hade fått möjlighet att resa till templet på det sättet. För det förändrade deras känslor för evangeliet och deras känslor för tempelvigseln. Herren hade belönat dem med den tillväxt som kommer av uppoffring. Hon sa också att deras 5 dagar långa resa till templet hade byggt upp deras andlighet så mycket mer än deras många besök till templet som skett utan uppoffring. Under åren som gått sedan jag hörde det vittnesbördet har jag funderat över hur annorlunda det unga parets liv hade sett ut om de hade fattat ett annat beslut. Om de hade valt bort uppoffringen som krävdes för att vigas i templet. Bröder, vi gör oräkneliga val i livet. En del stora och andra till synes små. När vi ser tillbaka kan vi se vilken stor skillnad en del av våra beslut har gjort. Vi gör bättre val och fattar bättre beslut om vi ser på alternativen och begrundar vad de leder till. När vi gör det följer vi president Russell M. Nelsons råd att börja med målet i sikte. Vårt mål ligger alltid ute efter förbundsstigen, genom templet och till det eviga livet, den största av alla Guds gåvor. Jag vittnar om Jesus Kristus och om följderna av hans försoning och de andra sanningarna i hans eviga evangelium. I Jesu Kristi namn. Amen. Bröder, vi är tacksamma för er närvaro här ikväll. Vi tackar de som talat och tackar den aronska prästedomskören för den inspirerande musik de framfört. Liksom alla de som på något sätt hjälpt till med förberedelser för det här mötet. Avslutande talare, det här mötet, är vår älskade profet, president Russell M. Nelson. Efter hans tal avslutar kören mötet med att sjunga Härlig är jorden. Tacksägelse får vi sen av äldste Brian K. Taylor i de 70 korum.
My dear brethren, it is inspiring to look out over this vast.
Mina kära bröder, det är inspirerande att blicka ut över den här stora församlingen av Herrens bataljon av prästerumsbärare. Vilken mäktig styrka för det goda ni är. Vi älskar er, vi ber för er och vi är mycket tacksamma för er. Den senaste tiden har jag känt mig dragen till Herrens befallning som gavs genom profeten Joseph Smith. Tala inte om något annat än omvändelse till detta släktled. Den här förkunnelsen upprepas ofta i skrifterna och frammanar en uppenbar fråga. Måste alla omvända sig? Svaret är ja. Allt för många ser på omvändelse som ett straff. Något som ska undvikas utom under mycket allvarliga omständigheter. Men denna känsla av att bli straffad framkallas av Satan. Han försöker hindra oss från att vända oss till Jesus Kristus som står med öppna armar, med hopp om och villighet att hela, förlåta, rena, stärka, förädla och helga oss. Det grekiska ordet för att omvända sig i Nya testamentet är metanoeo. Prefixet meta betyder ändra. Suffixet no är kopplat till grekiska ord som betyder sinne, kunskap, ande och andetag. Så när Jesus befaller dig och mig att omvända oss, så ber han oss att ändra vårt sinne, vår kunskap, vår ande, till och med hur vi andas. Han ber oss att ändra på hur vi älskar, tänker, tjänar, tillbringar vår tid, behandlar vår hustru, undervisar våra barn och till och med hur vi sköter om vår kropp. Inget är mer befriande, mer förädlande eller mer avgörande för vår personliga utveckling än regelbunden daglig inriktning på omvändelse. Omvändelse är inte en enstaka händelse. Det är en process. Den är nyckeln till lycka och sinnesfrid. När omvändelsen kombineras med tro ger den tillgång till Jesu Kristi försoningskraft. Vare sig ni går flitigt på förbundstigen, har halkat eller klivit av förbundstigen, eller inte ens kan se förbundstigen från där ni nu är, vädjar jag till er att omvända er. Upplev den stärkande kraften i daglig omvändelse av att göra och bli lite bättre varje dag. När vi väljer att omvända oss väljer vi att förändras. Vi låter frälsaren förvandla oss till den bästa versionen av oss själva. Vi väljer att växa andligen och ta emot glädje, glädjen av återlösning i honom. När vi väljer att omvända oss väljer vi att bli mer som Jesus Kristus. Bröder, vi behöver göra bättre och bli bättre eftersom vi befinner oss i strid. Kampen mot synd är verklig. Motståndaren fördubblar sina ansträngningar att riva upp våra vittnesbörd och hejda Herrens verk. Han beväpnar sina hejdukar med effektiva vapen för att hindra oss från att ta del av Herrens glädje och kärlek. Omvändelse är nyckeln till att undvika den förtvivlan som orsakas av motståndarens fällor. Herren förväntar sig inte perfektion av oss på det här stadiet av vårt eviga framåtskridande, men han förväntar sig att vi ska bli allt renare. Daglig omvändelse är vägen till renhet, och renhet ger kraft. Personlig renhet kan göra oss till mäktiga redskap i Guds händer. Vår omvändelse, vår renhet, ger oss kraft att hjälpa till med Israels insamling. Herren lärde Joseph Smith att prästadömets rättigheter står i oskiljaktig förbindelse med himlens krafter, och att himlens krafter inte kan kontrolleras eller användas utom genom rättfärdighetens principer. Vi vet vad som ger större tillgång till himlens krafter. Vi vet också vad som hindrar vår utveckling. Vad vi behöver sluta göra för att öka vår tillgång till himmelska krafter. Bröder, sök under bön att förstå vad som står i vägen för er omvändelse. Identifiera vad som hindrar er från att omvända er. Och sedan förändra er. Omvänd er. Vi kan alla göra bättre ifrån oss och bli bättre än någonsin förr. Det finns konkreta sätt vi troligen kan förbättra oss på. Ett av dem är vårt sätt att behandla vår kropp. Jag förundras över det underverk som den mänskliga kroppen är. Den är en magnifik skapelse, oumbärlig för vår gradvisa utveckling mot vår högsta gudomliga potential. Vi kan inte gå framåt utan den. Genom att ge oss gåvan av att få en kropp har Gud låtit oss ta ett avgörande steg mot att bli mer som han är. Satan förstår det. Han rasar över det faktum att hans förjordiska avfall för alltid tog ifrån honom denna förmån, vilket lämnade honom i ett konstant tillstånd av avundsjuka och förbittring. Därför leder många, om inte de flesta, av frestelserna han sänder i vår väg till att vi missbrukar våra kroppar eller andras kroppar. Eftersom Satan är olycklig utan en kropp, vill han att vi ska bli olyckliga på grund av vår kropp. Er kropp är ett eget tempel, skapat för att hysa er eviga ande. Hur ni tar hand om det templet är viktigt. Jag frågar er, bröder, är ni mer intresserade av att klä och vårda er kropp för att tilltala världen än för att behaga Gud? Ert svar sänder en direkt signal till honom om era känslor för hans enastående gåva till er. När det gäller vördnaden inför vår kropp tror jag, bröder, att vi kan göra bättre ifrån oss och bli bättre. Något annat vi också kan göra bättre och bli bättre på gäller hur vi hedrar kvinnorna i våra liv. Först och främst vår hustru och våra döttrar, vår mor och våra systrar. För några månader sedan fick jag ett hjärtskärande brev från en god syster. Hon skrev: mina döttrar och jag upplever att vi har hård konkurrens om våra makars och söners odelade uppmärksamhet. Med sportuppdateringar dygnet runt, tv-spel, börsmarknadsuppdateringar och oändligt analyserande av och tittande på varenda typ av idrottstävling som finns. Det känns som inte längre kommer på första plats för våra män och söner på grund av att de ständigt låter sport och spel ta första plats.
Bröder,
er första och främsta plikt som prästadömsbärare är att älska och ha omsorg om er hustru. Blät med henne. Var hennes partner. Gör det lätt för henne att vilja vara din. Inga andra intressen i livet får vara viktigare än att bygga en evig relation med henne. Inget på tv, mobilen eller datorn är viktigare än hennes välbefinnande. Utvärdera hur du använder din tid och var du lägger din energi. Det talar om vad ditt hjärta är. Be om att ditt hjärta ska vara i samklang med din hustrus hjärta. Försök glädja henne. Sök hennes råd och lyssna. Det hon säger kan förbättra det du gör.
If you have a need to repent because of the way you have treated the women
closest to you. Om du behöver omvända dig på grund av hur du har behandlat kvinnorna närmast dig, så börja nu. Kom också ihåg att det är ditt ansvar att hjälpa kvinnorna i ditt liv att ta emot de välsignelser som kommer av att följa Herrens kyskhetslag. Var aldrig en orsak till att en kvinna inte kan ta emot sina tempelvälsignelser. Bröder, vi behöver alla omvända oss. Vi behöver alla resa oss ur soffan, släppa fjärrkontrollen och vakna upp ur vår andliga slummer. Det är dags att ta på oss hela Guds vapenrustning så att vi kan engagera oss i det viktigaste arbetet på jorden. Det är dags att svinga våra skäror och skörda av all vår förmåga, allt vårt förstånd och all vår styrka. Ondskans styrkor har aldrig rasat våldsammare än de gör idag. Som Herrens tjänare kan vi inte sova medan den här striden rasar. Din familj behöver ditt ledarskap och din kärlek. Ditt kvorum och medlemmar i din församling eller gren behöver din styrka. Och alla som du träffar behöver veta hur en sann Herrens lärjunge ser ut och agerar. Mina kära bröder, ni valdes ut av er fader till att komma till jorden vid denna kritiska tidpunkt tack vare ert andliga mod i förtillvaron. Ni är bland de bästa, mest tappra män som någonsin har kommit till jorden. Satan vet vilka ni var i förtillvaron och vet vilket arbete som måste utföras innan frälsaren kommer tillbaka. Och efter att i tusentals år har utövat livst och konster är motståndaren erfaren och oförbättrelig. Lyckligtvis är det prästerdöme vi bär mycket starkare än motståndarens listiga angrepp. Jag vädrar till er att bli de män och unga män som Herren behöver att ni är. Gör ert fokus på daglig omvändelse till en så självklar del av ert liv att ni kan utöva prästadömet med större kraft än någonsin förr. Det här är det enda sättet som ni kan hålla er och era familjer andligt trygga i de svåra tider som ligger framför oss. Herren behöver osjälviska män som sätter andras väl framför sitt eget. Han behöver män som medvetet arbetar på att höra andens röst tydligt. Han behöver förbundsmän som håller sina förbund med redbarhet. Han behöver män som är fast beslutna att hålla sig sexuellt rena. Värdiga män som i kort varsel kan ombes att ge välsignelser med rent hjärta, rena tankar och villiga händer. Herren behöver män som är ivriga att omvända sig, men som ivrigt vill tjäna och vara en del av Herrens bataljon av värdiga prästadömsbärare. Jag välsignar er att bli sådana män. Jag välsignar er med modet att omvända er dagligen och lära er hur man utövar prästadömets fulla kraft. Jag välsignar er att kunna förmedla frälsarens kärlek till er fru och era barn och till alla som känner er. Jag välsignar er till att kunna göra bättre och bli bättre. Och jag välsignar er att när ni gör dessa ansträngningar ska få uppleva underverk i era liv. Vi är engagerade i den allsmäktige Gudens verk. Jesus är Kristus. Vi är deras tjänare. Det vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
Our dear holy father.
Vår kära heliga fader. I slutet. En vacker dag. Närmar vi oss dig med tacksamhet i våra hjärtan. För att vi har känt din kärlek. Genom dina tjänares röst. Genom budskap i sång och musik och tal. Och sådant som inte sagts. Vi uttrycker med en röst vår tacksamhet för din son och hans försoningsverk. Vi uttrycker vår kärlek till dig och till din son Jesus Kristus. Vi tackar för ditt mod och hans att göra denna uppoffring, att ge sitt liv för var och en av oss, att vi ska kunna komma tillbaka till dig, att omvända oss från våra synder. Vi tackar för en levande profet, en ädel man, president Nelson, som vi älskar, och alla de som tillsammans med honom tjänar som profeter, sia och uppenbarare. Vi stödjer dem och vill som dina söner stå upp genom den heliga andens kraft, och vi ber om detta i den heliga andens och vår frälsares Jesu Kristi namn. Amen.